Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jim Landström och André Sjöbergsson!
Ja, då får vi hälsa er välkomna till ett nytt avsnitt utav Hockeypodden. Jag som kommer att leda programmet idag heter André Samuelsson och det kommer få sig en naturlig förklaring, för bredvid mig så har jag två målvakter och som en utespelare som knappt har lyckats överlista målvakterna, så eftersom vi ska prata mycket målvaktsspel tänkte jag släppa ordet ganska mycket till dem. Välkommen Adam Andersson.
Tack så mycket, kul att vara här.
Berätta kort lite grann om din målvaktshistoria.
Min målvaktshistoria började i tidig ålder i Bodens hockeyförening och fortsatte där tills karriären tog slut i 18 års ålder efter lite hjärnskakningar och så vidare. Men intresset finns ju fortfarande, så det är ju helt klart. Man är ju lite, ja, man kommer inte ifrån det där. Det är så. Man tittar på hockey, då är det minst hälften handlar om att specialstudera de goda burväktarna, så är det ju.
Och en som inte har någon riktig historia än, utan är mitt uppe i karriären, det är Joel Lassinantti. Välkommen.
Tackar.
Och hur började du? Hur kom det sig att du började stå i mål då?
Ja, men det var väl så när vi var på rinken i Antnäs och spelade med Antnäs då, och så skickade målvaktsutrustningen runt och man fick testa på lite grann. Och när jag hade testat på det så kände jag ändå att ja, men det var något för mig. Så jag som, vad kan det vara sen? 12-årsåldern egentligen varierat mellan utespelare och målvakt då. Med de som var äldre så stod jag i mål och med de som var lika gamla så de spelade jag ute.
Jag är ju från grannbyn där i Alvik och har ju varit några timmar på Hantnäsrinken jag också. Du hade en street målvaktsutrustning innan du hade målvaktsutrustning från Hantnäs, tror jag,
ja,
till och med.
Ja, den stämmer.
Och var med oss när vi spelade med tennisbollar där på planen och skulle stå i mål också. Så att det var ännu tidigare tror jag målvaktsintresset föddes där.
Ja, det kanske var det. Men det var väl där som det
tog fart
på allvar.
Ja, ja. Du är inte med i laget och spelar nere i Stockholm idag. Berätta varför.
Tyvärr inte. Jag har dragits med den här höftböjarskadan då ett tag nu, men den är på bättringsvägen och jag hoppas kunna göra comeback inom kort.
Ja, hur mår du nu?
Ja, just nu när jag står så här så mår jag bra, men det är vid ansträngning det har varit lite svårt, utan då är det är, vad ska man kalla det? Jag blir ansträngd och slutar helt enkelt höftböjarmuskeln att jobba. Och det är för att det är en inflammation på en slemsäck som är tar i höftböjarna. Och när man anstränger sig så svullnar den där slemsäcken upp lite grann och då säger den väl till kroppen att höftböjaren, det är ingen bra rörelse för dig just nu.
Jag pratade lite grann med Petter Pettersson som är fystränare i Luleå igår och då sa han ju att det var framförallt den här positionen SMS som den kallas som är besvärande för dig. Kan du berätta?
Ja, egentligen inte, men generellt så är det inte en naturlig rörelse för en människa, utan det handlar ju om att när man sitter på knä och ska täcka stolpen då, så sitter man med foten mot stolpen och sen vrider man över kroppen mot, så det blir en ganska onaturlig rörelse för just höften. Men de lägen jag har problem med, det är mer att när jag går ner på knä och ska göra en förflyttning åt vänster, så måste man ju resa på höger foten för att trycka ifrån. Och just den rörelsen, det är den som har spökat lite grann.
Annars Joel, jag tänker på den här, den har ju kommit ganska förhållandevis nytt, det här SMS, att det verkligen har slagit igenom. När jag spelade 5 år sedan slut ungefär, då var det ju OnePad eller allt vad det möjligt att kallas i alla fall. Men det går ju lite mer ut på att du ska hålla benskyddet högt mot stolpen och det andra knät lågt egentligen. Vad är fördelen med SMS? Jag menar, om det trots allt nu...
Fördelen är väl att man blir lite tätare egentligen. Det finns ju lägen då OnePad är ett bra alternativ, till exempel om man kommer uppifrån banan och ner mot vinkel. Då kan det bli en ganska naturlig övergång när man går ner med bara ett knä och har det närmsta knät mot stolpen stående i princip. Nackdelen med det, det är väl att man inte riktigt kan ta sig vidare på samma sätt som i SMS. När man går i OnePad så det blir alltid en lucka mellan benen om man ska ta sig vidare längs med mållinjen till exempel. Och det är väl det som syftet med SMS är. Det är lite energisparande och det är, man täcker lite mer med mindre rörelser helt enkelt.
Får man samma tryck i sidled tänker jag när du trots allt har benet i isen? Det enda du kan göra egentligen är att trycka från lite mot stolpen i förhållande till att du har hela benet liksom, ja, uppe och i en böjd vinkel för egentligen
ja, men jag tycker ifrån. Ändå när man sitter i ett SMS då spjärnar man ju som emot med stolpen. Man tar ju målburen som ett redskap och hjälp. Och nej, jag tycker ändå man lyckas få tryck. Och sen är det en träningssak också att hitta trycket till rätt position också. Oftast är det lätt att kanske komma ut. Så man måste ta det benet som inte är mot stolpen. Det måste man ta som en litet roder och som visa vägen vars kroppen ska gå. Så skulle jag ha den bortre foten längs med mållinjen till exempel, då är det lätt att jag trycker bara stolpe till stolpe. Och då hamnar jag på andra stolpen. Men skulle jag ha det som roderbenen, om man säger det, lite utåt, då kommer jag när jag trycker från stolpen att komma ut i banan. Så det är väl mer en träningssak att hitta de där styrningarna.
Mm. Det här kom ju lite grann i slutet av min karriär. Mm. Just nu. Och för mig, jag tyckte att det var sjukt svårt att vänja om sig och att liksom fälla, om vi ska mot högerstolpen och fälla ner högerbenet istället för att räta upp det. Hade du samma bekymmer att komma över den där, ja, att det kom naturligt?
De gånger, jag började som en målvaktsträning egentligen regelbundet så var det väl vid när jag kom till Luleå Hockey i Bejun. Och då var det ganska nytt, så det var då jag började träna väldigt hårt på det och vid nötte och nötte. Så innan det så har det varit med lite improvisation för mig. Men så länge jag har haft målvaktsträning har jag ändå tränat på det. Men jag förstår som du säger att det är lite avigt. För har man en gång tränat på OnePad så att byta ben det, och gå ner med det första benet då. Det blir ju avigt. Det är ju en hel del omställning då.
Ja, det är ingen jätte konstigare rörelse egentligen. Det är ju bara att få det att klicka i huvudet. Att ja, det är den första instinkten som kommer. För man har inte så mycket tid att fundera på om man ska fälla upp benet eller fälla ner benet.
Det måste nej, komma, utan liksom. Det ska liksom komma av sig själv. Och ja, ibland gör det.
Mm. Hur mycket använder du dig av SFS då?
Jag ser ju några papper här. Jag har glömt bort vad det står för.
Det är jag som, när jag fick ju, på min tid var det målvakten att antingen stod de upp eller så satt de på knä och så skulle de täcka vinklar i stort sett. Thresh check slidingen var väl det mest avancerade som man kunde hålla på med på den tiden nästan. Nu låter det som att jag är jättegammal, men det var ju det man lärde sig där i junioråldern på målvakterna. Nu för tiden så är det ungefär som i det vanliga samhället. Det går mot förkortningar. Det är SMS, det är SFS, det är BFP när man kollar på målvaktssidan. Vad är alla de här grejerna?
Ja, SFS. Du gav mig förklaringen, men du måste ju ge den igen.
SFS.
Ja. SFS är ju alltså spelet från stolpe, vet jag att det står för. Även om jag är relativt insatt i målvaktsbiten så vet jag inte helt ärligt.
Det är Erik Granqvist som har plitat ner de här.
Vi skyller på honom, helt klart.
Men det handlar ju lite om situationen efter ett SMS då. När man har varit i skridsko mot stolpen så ska man ju ta sig från stolpen. Så då handlar det om spelet från stolpen. Och det skulle jag tippa på är att man läser situationen. Antingen så fortsätter man sitta på knä eller att man tar ett steg upp och kommer från stolpen upp i stående. Det skulle jag tippa på att det.
Ja, det låter väldigt rimligt i alla fall.
De var ihop på samma mening.
Precis, det var det. Så det är ganska troligt att det är situationen efter helt enkelt och du är helt rätt.
Ja.
BFP hade väl med någon blick att göra?
Blick, fötter, position.
Ja, det har vi nytt ändå ganska mycket på målvaktsverkstan. Jag har ju haft Erik Granqvist där i, ja, jag vet inte hur många år jag har varit. Jag har varit ett år med dig, va?
Ja, men det stämmer.
Så det är väl, jag har varit där 5 år eller 6 år tror jag. Och då har vi nött mycket blickfötterposition. Och då är det väl att vid ett spel så kommer blicken först och främst. Och den kommer ju dra med kroppen som kommer ta med fötterna, vilket gör att man kommer i rätt position. Så har man blicken med sig så underlättar det mycket.
Det med blicken, det är ju en helt annan fråga egentligen, men hockeyn har ju förändrats också på utespelarsidan som så sätt att nu ska utespelarna vara de första som står i vägen för pucken. Återigen på min tid, men bara, det här är bara alltså, går du tillbaka 5 år, ja. Höll du din back så gjorde du ditt jobb. Nu ska du ligga i skottlinjen och vara målvakt samtidigt. Hur svårt är det att se puckarna nu för tiden?
Det är mycket trafiken och det har blivit mer och mer. Nu har jag inte spelat seniorhockey så länge, utan jag kan ju bara jämföra med junior och seniortiden, men nu på seniornivå är det ju väldigt mycket fokus på att som motståndare ligga i min synfält då. Och som försvarare så ska man ligga i backen eller puckförarens pucklinje för att styra av dem. Och ja, det kan ju vara mellan 1 och 4 spelare mellan puck och mål. Så det blir ju ändå en hel del leta puck och ja, försöka att ha en känsla vars pucken kommer komma. Ofta hinner man kanske inte agera, utan man går till ett ställe där man vet att man täcker. Att man bara trycker ner, sätter sig och väntar på att få pucken på sig.
Istället procent,
för, ja, egentligen. Alltså. För till exempel om det är mycket trafik framför mål och man går och ska försöka plocka. Man går bara med handen egentligen och ska försöka ta den i plocken. Då är ju risken att kommer en styrning så har man ingen som räddar upp den bakom plocken till exempel. Men skulle man till exempel gå med hela kroppen mot och vad som bara får den på sig, då är ju procenten och chansen större att man räddar pucken.
Men när du är på de här målvaktsverkstaderna, de är ju varje år. Kommer det nya grejer varje år också?
Ja, ibland större och ibland mindre. Men oftast är det ju, det är inga revolutionerande saker hela tiden. Utan ofta är det ju mer ett sätt för oss målvakter att träffas. Vi har bra ledare. Det är bra nivå på jättebra målvakter också. Och då får man ju ofta en diskussion. Men hur sitter ditt benskydd och hur gör du i det läget? Och ja, man kan ta lite från allihopa och se hur de löser vissa situationer. Och sen får man ta det som funkar för en själv. Att, ja, då kan man ju ta med det till sitt egna spel.
Oavsett alltså vilken målvaktsstil man har, så hur kommer det sig, den här frågan är riktad till er båda, hur kommer det sig att världens bästa avslut fortfarande är gubbhörnet?
Ja, det är en bra fråga. Det är när man har rutin som man lyckas hitta den där gubben.
Ja, verkligen. Nej, men det är knöligt att komma av. Det är, du måste ju, dels för att när du går ner på knä så har du ju, du ska ju ogärna bara falla ihop med handskarna, så att bara liksom helt ledlöst och falla ihop med dem, utan du ska ju fortfarande ha ganska stabil i överkroppen. Och då blir det ju, för att inte lämna kryssen fullständigt rena, så blir det ju en liten lucka där. Och är det ett snabbt Janne Sandström dragskott liksom, då är det jäkligt svårt att hinna dit. Alltså.
Ja, det har jag varit med om. Och sen är det ju också att när man går ner på knä så ofta täcker man ju efter isen helt och hållet av benskydden, men överkroppen är ju inte lika bred som benskydden kan göras. Och då blir det alltid att puckarna går på sidan om en. Oftast är det där puckarna går in. Det är ju sällan den går över en eller under en då. Det är ju i så fall om den går mellan benen. Men generellt så de flesta mål görs ju på sidan av målvakten.
Men det där som du var inne på tidigare också, just det med att oavsett om man ser pucken eller inte, att ligga med kroppen bakom hela tiden. Mm. Det i alla fall tycker jag är en av dina stora styrkor, just eftersom att du är så akrobatisk och så snabb och hela tiden kunna ligga med kroppen bakom. Du är i stort sett alltid på rätt ställe, vilket gör att det blir, du behöver sällan göra de här fantomräddningarna och tv-räddningarna, för du är hela tiden på rätt ställe och kan ha kroppen bakom.
Ja, men det, eftersom jag kanske inte är 2 meter lång, så har vi jobbat väldigt hårt med hela tiden egentligen med att ligga rätt i position och göra ganska små förflyttningar. Och för mig har det underlättat väldigt mycket att ligga i position. En målvakt som är kanske 2 meter eller ja, längre än mig i alla fall kan ju få den på sig även fast de inte ligger helt optimalt rätt. Men jag har inte de centimeterna med mig. Så.
Jag blir ändå så glad att du säger det här, för att det diskuteras ju, eller har diskuterats mycket om att du inte, just det, att du inte är 1,92 meter lång och målvakterna ska nu vara så långa. Men jag menar ju också att det handlar ju bara på att anpassa sitt målvaktsspel till sin egen längd.
Exakt.
Vilket du är grymt bra på, tycker jag. Och så att på den, du behöver absolut inte, men på det sättet så kan ju inte du jobba på samma sätt som, ja, men Jonas Gustafsson som är 1,95 lång. Du måste ju hitta ett annat sätt. Och eftersom att du är en av de, enligt mig, skridskoskickligaste och mest, ja, men explosiva målvakterna i ligan, så klarar du dig precis lika bra i alla fall.
Ja, det är ju det. Alla människor är ju byggd olika, så då får man ju göra det bästa av sina förutsättningar. Och mina styrkor tycker jag är ändå att försöka komma i position väldigt tidigt och vara i position när skotten avslutas. Och på så sätt eventuellt få pucken på mig. Men ja, som du säger, så alla målvakter är ju olika. Och ja, man får helt enkelt göra det bästa.
Jobba efter sina egna förutsättningar.
Ja, men så är det.
Det är därför du sällan, tycker jag också, ja, men gör jättedåliga matcher. Alltså förra säsongen, jag gick ju och väntade på att du skulle klappa igenom en match, men det hände aldrig. Vilket nästan gjorde mig irriterad, för det känns som att nu måste det komma snart. Men det är ju just,
ja, från, det är rubriken.
Ja, exakt, den var ju klar. Ja. Nu kom floppen, äntligen, som jag längtat. Nej, skämt åsido. Men det är ju just för mig, för att du hela tiden har kroppen bara. Och då blir det, du hamnar ju sällan i problem. Det blir sällan att, liksom, missar du ett höstlöv med plocken så har du kroppen bakom och tar den lik förbaskat. Så
att, men jag läste också någon undersökning att visst, det är fördel att vara lång i många, många skeden, men ibland kan det vara nackdel också, för att du täcker skott som kanske man hade gått över axeln och gått över ribban och missat målet, och så blir ingen målchans utav det. Och så kanske ett skott som har gått över, att det tar på axeln och du kan inte blockera eller stoppa det, och det blir en retur och så kan det bli en farlig målchans på det.
Mm.
Det finns den nackdelen också jämfört med,
ja, absolut, stor. Är man för lång så kan det bli också att när man går ner på knä och pucken är ganska nära målet, säg nedanför toppcirkel, då är ju risken att man täcker ovanför ribban också med överkroppen. Utan vi har ju gått igenom video och olika ställen på isen där pucken brukar spelas och vars avsluten kommer, och det är i princip inget läge där man inte hinner reagera som jag inte har full täck mot ribban. Jag har ofta täck från ribban och neråt. Sen är det ju klart att det finns luckor på sidan om, men det finns det för alla målvakter oavsett om man är 2 meter eller 1,70. Och det är just det som många glömmer, att ju längre man är, då blir det ju att man täcker högre upp. Det är ju inte att man blir bredare också. Så oftast är det ju målen, som jag sagt tidigare, målen hamnar ju oftast för att man... eller puckarna går in på sidan om, men inte över den.
Jag tycker också rent generellt att det här är i SHL, så är många målvakter jäkligt bra på att vara procentmålvakter. Alltså de flesta målvakterna i SHL är bra att vara procentmålvakter. Men ska man vidare, ska du till internationell nivå och upp till NHL, då krävs det att du har den här atletismen, eller vad man ska säga. Så att om du gör bort det, eller om det kommer en oväntad grej, så måste man kunna reparera det misstaget.
Mm.
Och det tycker jag är skillnaden på dem där borta och de här, att de där, de har den grejen att plocka fram också.
Ja, de spelar ju ofta ett bra tekniskt spel, men sen så spelet går ju säkerligen mycket fortare i NHL, och har man blivit överspelad till exempel, så måste man ju egentligen kunna göra någonting. Kan man inte gå i ett samlat läge, så måste man ju kunna kasta ut en arm eller någonting. Och det är många i NHL som har den förmågan att lyckas göra de här sjuka räddningarna.
Hur tränar man på det, eller är det bara känsla?
Ja, det skulle jag tippa på. Sen på träning så ska man ju aldrig ge upp en puck. Utan för att lyckas ta någon sån där någon gång då, så måste man ju alltid kriga klart på en puck. Och blir det retur, man känner ändå att ja, men den där kanske går in. Men sträcker man ut en klubba eller kastar sig med en plock eller något, så en av 10 kanske en far på en och ut, och det ska man ha med sig.
Det tror jag målvakter trävlar mer på träningarna mot utespelarna än vad utespelarna tävlar mot målvakterna, tyvärr alltså.
Ja, men det, ibland så brukar vi ha några skyttar som, ja men idag räknar vi målen, och då brukar spelarna alltid fuska och gå så nära och så det är svårt att hålla det.
Jag känner igen det.
We'll be right back.
Vi går vidare. Luleå Hockeys målvaktssituation tänkte jag vi skulle prata lite grann om, Adam. Det har ju blivit ett intressant läge där tilltänkta första målvakten är skadad. Andra målvakten är skadad. Inkommer en, han är inte tredje målvakt, han är junior, men blev ju tredje målvakt där. Gjorde bra ifrån sig, blir skadad. Och nu är det då den tilltänkta tredje målvakten som egentligen är fjärde målvakt från Asplöven, Samuel Ward, som förmodligen står ikväll mot Djurgården också. Hur ser du på det som har hänt i Luleå?
Jag skrev ju ett blogginlägg på Kurins hockeyblogg om att det känns snudd på komiskt. Alltså jag kan inte komma på att jag har varit med om något liknande där tre målvakter blir skadade på i stort sett samma sätt samtidigt. Det måste vara något typ av rekord i alla fall. Ja, det, jag vet inte knappt vad jag ska säga. Alltså, vad ska man säga? Det känns som att det kan inte studsa mer emot på den fronten i alla fall. Sen har ju Luleå tur att de har ändå så pass bra målvakter att ta av underifrån, först Filip och nu blir det Samuel också. Så att på det sättet är det ju inte hela världen på det sättet. Men fortfarande så är det ju klart att det kostar, att det är sjukt dyrt. Och alltså har både Joel och Daniel borta, det är otur, så är det bara.
Är det Luleås försvar som har varit så pass bra de här matcherna, eller är målvakterna så pass duktiga att det bara kasta in dem i SHL från J20 och J18?
Nej, jag tycker Luleås försvarsspel har varit betydligt bättre. Framförallt den matchen som andra matchen som Filip stod. Nu står det still i skallen på mig.
Örebro.
Ja, precis. Örebro borta. Sjukt mycket bättre fokus i försvarsspelet, och just det här att Filip behövde i stort sett bara bry sig om första puckarna, för backarna var först på varenda retur hela tiden. Och det var ett par returer i ärlighetens namn som blev ganska farliga, som förmodligen kommer för att det går betydligt snabbare i SHL än på J20-nivå. Så Filip hann inte riktigt styra returerna dit han ville, men backarna tog hand om det hela tiden, vilket gjorde att det såg grymt lugnt ut hela tiden. Och hade det backangerandet funnits under hela säsongen, så är jag ganska övertygad om att både Joel och Daniel Larsson hade haft en högre räddningsprocent den här säsongen. Så kan jag ju, det kan jag ju säga, sätta min vänstra hand på. Och då ska jag tillägga att jag är vänsterhänt.
när du är inne på räddningsprocenten, om vi kommer på det. Ta Samuel Ward nu då till exempel, eller Ward. Vad är det han vill att man ska säga? Vet du det? Ward eller Ward?
Jag vet faktiskt inte.
Jag har hört båda så, lika många gånger ungefär. Så att vi får ta det där med honom faktiskt. Ja.
Som kommer in då från Asplöven. Han har inte stått speciellt många matcher i Asplöven, utan det är ju fransmannen där som har varit första målvakt. Mm. Har inte heller haft någon kanonsäsong i Asplöven, men gör en, i mina ögon, jättestabil match mot Frölunda. Är det enklare att stå i mål i SHL än i Allsvenskan, tror du?
Ja och nej. Givetvis. Alltså det är ju inte lika skickliga spelare, men försvarsspelen är mycket mer utvecklade och det är inte lika mycket fram och tillbaka och hit och dit. Så att, ja och nej, det borde vi egentligen nästan fråga Joel som har stått i både Asplöven och i Luleå. Vad säger du där?
Ja, men jag kan hålla med dig lite att i Allsvenskan så är det ett ganska mycket fram och tillbaka spel. Det är många lag som satsar väldigt hårt framåt offensivt, och då brukar det ofta komma luckor bakåt. Och är det två lag som har samma filosofi, så blir det ofta väldigt mycket fram och tillbaka, och då uppstår ju chanser från många olika vinklar. Sen det är lite mer uppstyrt i SHL, det tycker jag. Sen är ju spelarna skickligare också, så blir det att försvaret kommer fel lite grann, så tar ofta forwards eller anfallande lag betalt av det. Så på ett sätt liknar de varandra, men på ett sätt skiljer de också.
Vård, och du började väl tillsammans i Asplöven där, din sista säsong. Mm. Han var väl
som... Ja, han kom där kring jul när Porola försvann.
Hur tycker du han har utvecklats?
Jag tycker han alltid har varit bra. Han är väldigt atletisk av sig, och han har blivit grymt välskolad i mål också. Så ja, jag tycker det ser riktigt bra ut.
Men hur håller han plocken?
du var ju inne på det där, och nu har vi Joel här också. Alltså han har ju lite speciell.
Han har en väldigt hög plock.
Han har väldigt hög plock och ganska mycket framför kroppen också. Men, lite grann, men det har ju alla målvakter har ju framför kroppen. Det måste du ju ha för att kunna få med dig den andra armen. Jag menar, kommer ett skott på stöten, då ska ju plocken följa med. Så har du gjort bollvridningen redan innan för att vara snabb på en retur. Så att det är ingen konstigt med det. Sen har han är väldigt aggressiv plock, om jag får säga så. Och jag är säker på att det är till nytta ibland, och kanske att det någon gång slinker in en puck extra i det så kallade gubbhörnet.
Och samtidigt så ska man ju ha den där bekvämt för en. Och,
givetvis.
Och för han är väl bekvämt just där. Att han kan ta sig lättast därifrån. Ner i ett blockaläge till exempel. Eller agera utåt. Och för mig, jag har den lite längre ner. Men jag tycker också att jag har den ganska högt. Inte lika hög som han då. Men samtidigt så alla målvakter. Eller de flesta målvakter har ju plocken framför. För det är lättare att se pucken och ha ett bättre öga-hand-koordination om man ser handen också. Har man händerna på sidan om en så måste man vrida ganska mycket. Och då är ju risken att man vrider för mycket på kroppen. Och då får man nästan pucken bakom en.
Samt att man täcker mindre när man är längre tillbaka.
Liksom. Ja, exakt.
I alla fall på de nära skotten. Liksom. Det där är ju mycket att håller du den framåt så blir... I puckens öga, som det så fint heter, om man absolut. Har varit på målvaktsverkstan, så blir målet betydligt mindre när du kommer fram lite med plockhandsken. Så är det.
Är man medveten om det så underlättar det verkligen. Då litar man ofta på vinklarna och vet om att även fast det kan se ut som att målet är helt öppet så har man ett benskydd där och sen plocken ovanför dig i ett utsträckt läge, då finns det inte så mycket att skjuta på.
Grejen är det, om vi ska snöa in oss lite målvakter igen här, vi vill få hamna där idag.
Men det är ju sånt
det är inte så konstigt. Ja, precis, det blir ju det. Så en sån som Dominik Hasek, som kanske är den bästa målvakten genom tiderna, som många tyckte hade otrolig tur, för att han många gånger låg ner och var, halva hand var utanför målet i stort sett, men han gjorde de här desperationsräddningarna hela tiden. Så man kan ju, alltså, ett öga från läktaren kan ju tycka att en kille som står väldigt nära målet, han har ju hela buren öppen, det är ju bara att skjuta över. Men kommer du nära så kan det räcka med att det bara är en plockhandske i vägen för att täcka hela målet. Skjuter du över plocken, då skjuter du över målet också. Så att det kan se ut som en enorm miss eller en sjuk räddning. Men många gånger så går det inte att skjuta någon annanstans än just i plocken om man är tillräckligt nära. Mm. Så är det. Och därför är det bra att komma ut lite med grejerna också.
Pratar ni mycket om det och utespelarna också, just det med puckens öga?
Ja, eller de har blivit mer och mer medvetna om det. För några år sedan så var det som bara målvakterna egentligen som pratade om det och var medvetna om det. Men nu är det ju mer, har man målvaktsträning så det är ju ett sätt för utespelarna också att lära sig vad som är fördelar och nackdelar med målvaktsträningen. Det finns ju, man brukar kalla det att det är målövningar nu. Att man utespelarna lär sig att göra mål också. Och vet de om att plocken kommer längre fram i ett visst läge så kanske istället för att ta emot pucken vid ett direkt skottsläge så kanske man måste skjuta direkt för att inte låta målvakten hamna i position. För den tiondelen det tar för en att ta emot pucken och sen avfyra det, så då hinner ofta en målvakt tillbaka till position.
Blir det inte lite tråkigt också när målvaktstilarna börjar bli så lika? Jag menar, som du var inne på Hasek, under den tiden så hade du ju Roa och Brodeur som stod för två helt olika spelstilar, och så kom Hasek där som han kämpade ju i stort sett, och Tim Thomas nu senast, han var ju också en sån, han hade ju battle style, inte butterfly som han körde.
Ja, alltså, tråkigare vet jag inte, men helt klart mindre energikrävande och mer medveten om hur man och vad man gör för räddning.
Alla vill ju spela på det effektivaste sättet. Mm. Alltså, det är ju en konstig, om det finns ett sätt som uppenbart funkar bäst så är det ju klart att alla försöker att göra det. Man vill ju vara så bra som möjligt. Men ett litet tränat öga tycker jag ändå ser ganska stora skillnader på målvaktsstilar. Alltså titta grundställning på Daniel Larsson och Joel Lassinantis så ser man ganska stora skillnader faktiskt.
Ja, generellt så är det ju, vi strävar ju åt att träna på många likadana saker, men samtidigt så som du säger, ett tränat öga ser ju skillnader på i princip alla situationer. Mm. Henrik Lundqvist till exempel, han är ju en sån som jag skulle aldrig kunna ta efter något egentligen från hans
precis.
Stil. Men han har ju efter sina förutsättningar så han har ju kommit på en spelstil och han gör det ju grymt bra.
Varför kan inte du ta efter någonting som han gör? Det är ändå en av världens bästa målvakter.
Ja, men det är just, han är ju mycket av att reaktionsräddningar egentligen, och jag vet inte hur hans rörelse förmåga är egentligen, om man är stel eller smidig, men i vissa lägen så gå an mer, stå långt bak i målet och satsa mer på att göra en reaktionsräddning istället för att få den på sig och kanske spela lite längre ut som jag gör.
Han står ju sjukt utbrett också om man tittar på honom och, och Joel till exempel, precis. Alltså han, ibland är det ju snudd på att han har ena skridskon vid ena stolpen och den andra skridskon vid den andra stolpen, och det är ändå en bit liksom.
Mm.
Och om vi snackar om målvakts, eller vad säger plockhandska, att du snackar att vårda plocken långt fram. Henrik Lundqvist har sin plock sjukt öppen, verkligen, för att täcka så mycket. Många målvakter vill få vinkla den lite grann ändå som inåt mot sig själv för att det känns bekvämast liksom. Han öppnar den verkligen fullt ut, och han har många gånger också använt en plockhandske som mer eller mindre inte går att nypa igen, för att den är så extremt hård och stel, och det är ju just för att den hela tiden ska vara så öppen som möjligt och täcka så mycket som möjligt för att han ska kunna göra de här reaktionsräddningarna som Joel pratar om.
Han har ju svarat för några alltså, helt sjuka räddningar den här säsongen också. Det är en målvakt som kan reparera alltså, misstag om han behöver spela. Alltså,
ja, absolut.
Men det
handlar mycket, det som Joel säger, det handlar mycket om vana. Om du aldrig någonsin ger upp en puck på träning, då ger du inte upp den för match heller. Och då kommer det komma en sån räddning förr eller senare.
Det inte kommer varje gång.
Nej, absolut inte.
En av tio.
Och... precis. Och när den kommer, då är det hyllningar.
Apropå vana. Hur kommer det sig att alla målvakter har så mycket rutiner för sig?
Ja, det är...
konstiga rutiner dessutom.
Ja, men nu pratar du med rätt person. Helt rätt person.
Ja, men jag tror egentligen alla människor har på något sätt rutiner, och vissa är mer synliga än andra. Sen målvakter, de står ju på isen hela tiden, och då kanske för åskådarna så ser man alla rutiner. En utespelare kanske gör något i båset, det har jag ingen aning om.
Du har ju hål i plocken hela tiden. Du får ju kolla under hålplocken hela tiden.
Ja, det var från tiden när jag var ung, så hade jag en plock som, det var ett spänne som alltid krånglade. Och då var jag tvungen inför varje nedsläpp att titta så att den stod rätt till. Och sen har det som bara följt med, och det är inget jag tänker på nu, utan det är en liten trygghet.
Kommer ni ihåg Ron Hextall?
Ja, eller jag har sett YouTube-klipp på han, och det är väl kanske inte mer för tixen och rutiner han han är känd för mig.
Ja.
Han hade också lite utsvävningar för målet, ska tilläggas.
Ja,
stundtals.
Men han hade ju jag kommer ihåg att han stod på stolparna.
Mm.
Tror jag var 10 gånger på så här, innan pucken skulle släppas.
Mm.
Han blev tvungen att göra det. Alltså, det var verkligen så att domaren fick inte släppa pucken innan han hade stått och slagit de där gångerna.
Ja, det hade jag inte gjort det är inte så att jag hade grämt mig och sagt att och tänkt att jag kommer släppa in nästa mål, men det är väl ett sätt att fördriva tiden också, och som jag sa tidigare, en trygghet egentligen att jag har gjort det tidigare och jag gör det igen.
Jarmo, han får ju ner där i hörnerna efter att det var inte ett insläppt mål, eller ibland gjorde han det, var insläppta mål också tror jag. Då drog han ner där i hörnerna och så drog han och svängar och får och körde den här till publiken eller vad det var, om han fokuserade eller vad han gjorde. Jag kommer bara ihåg att han täckte masken med plockhandsken och får ner där i hörnen. Alltid hade han någon sväng där nere.
Jag brukar ta någon sväng då, men jag får röra på mig.
Hålla sig varm.
Ja, eller varmen må jag alltid. Det är så varma arena nu för tiden, men mer för att röra på kroppen. Det kan ju bli många sekvenser där man står still egentligen. Och jag får röra på benen, det kan vara skönt.
Adam, vi var inne lite grann på Luleås spel här, att försvarsspelet har sett bättre ut. Ja. Vi kallade ju i det förra programmet när vi körde att det var tuffa veckan. De hade de Örebro borta, de hade Brynäs hemma, Frölunda borta, Djurgården borta och Växjö hemma. Nu är de halvvägs igenom och har tagit 2 segrar.
Mm.
Vad säger du om spelet de har visat upp? Med tredje och fjärde målvakten ska tilläggas.
Med tredje och fjärde målvakten, exakt. Nej, men det har varit på en helt annan nivå. En helt annan nivå i 60 minuter framförallt. Det har ju varit stunder bra tider också. Men då har det varit stunder då har det varit ruskigt dåligt. De där dipparna har ju inte alls kommit de här sista 3 matcherna. Även om man nu förlorar mot Frölunda senast. Så har det sett betydligt, betydligt bättre ut. Sett över hela banan egentligen. Just att alla gör sitt jobb hela tiden. Och det känns som att alla spelare är mer medvetna om exakt vad de ska göra och hur de ska agera i vilka lägen. Och jag tycker det ser mer ut som ett kollektivt jobb har gjort alla de här 3 matcherna. Så att man ser helt klart ett spel från Luleå de här 3 matcherna som inte har funnits egentligen i någon match under hela säsongen. Även om man har gjort bra matcher tidigare, så tycker jag inte med den här kontinuiteten och på den nivån.
Hur mycket har tränarna fått tjata om försvarsspelet i år?
Ja, tjata vet jag tusen, men samtidigt så det är ju en inlärningsprocess allting, och vi har många nya spelare så det tar ju sin lilla tid att nöta in det, men samtidigt så är vi ju medvetna om att det har varit många saker som kan bli mycket bättre, och vi har ju efter varje match egentligen gått igenom video och tittat vad vi kan förbättra och vad vi har gjort bra. Men det är ju en pågående process också, så även fast nu det har sett bra ut så kommer vi inte sluta med det, utan det är ju mycket video och se vad man kan göra bättre och sämre.
Vad är din bild när du har sett från läktaren, att vad är det som har förändrats och vad är det som har hänt?
Jag vill, på första pucken är vi lite aggressivare. Vi får fast dem tidigare än vad vi har fått tidigare matcher, och det gör ju att andra gubben och tredje gubben kan ju komma tätt in på också. Blir det så att blir det dump i sarghörn och motståndare etta på den och få tid att vända upp och hitta ett pass, så då blir det ju svårare för oss att som markera motståndare spelarna och hitta våran plats i försvaret. Men nu har vi fått fast dem och vi lyckas ändå få korta ner anfallen ganska mycket.
Starkare framför mål tycker jag de har varit. Absolut. Också. Båda målen vinner mycket lösa puckar där.
Jo, och det är ju, jag vet inte vad det beror på, men ett sätt för att underlätta för målvakten, det är ju att boxa ut, att man tar bort en spelare innan den har kommit in i pucklinjen, så att målvakten har chans att se pucken, istället för att två stycken ska stå och kampa framför mål. Och det är något jag tycker vi har blivit mycket bättre. Och samtidigt i offensiv zon så har vi lyckats ta oss in på kassen och vara ett hot som vi vill att motståndarna inte ska vara för oss. Så vi har många spelare som Granström och Petrell och Herman som tar kampen framför mål riktigt bra.
Jag vet ju som utespelare hur irriterande det kan vara när en målvakt släpper in något enkelt skott. Och du har haft någon sån den här säsongen, men hur frustrerad och irriterad blir du när försvararna gör bort sig och skapar ett farligt läge för dig?
Ja, det är klart att varje mål man släpper in, det är något man vill ha ogjort, men så ser inte hockeyn ut, och det går som, man har som inte tid att gå runt och vara irriterad på någon annan. Man vet ju om att alla gör sitt bästa och ingen vill ju göra något illa för klubben, men samtidigt så misstag sker, och lyckas man minimera dem så har man ju stor chans att vinna. Men det är inte så att jag går runt där är arg på någon om de har lyckats slå ett felpass eller något.
Blir du arg där ute på isen någon gång? Du ser väldigt lugn nu.
Ja, men nu blir jag nu kan jag bli arg och frustrerad och förbannad, men håller man känslorna på en ganska lugn nivå, att man inte skenar iväg om vi gör mål och inte gräver ner sig om man släpper in ett mål, så tror jag man är som i nuet hela tiden och fokuserar. För även fast vi gör ett mål så matchen är inte över för det, utan vi kan ju mål i första minuten. Då är det ändå 59 minuters kamp. Och håller man sig på en lugn nivå så har man väl sinnena med sig.
Ja, och den gingen betyder att vi ska lyfta fram någonting den här veckan som har varit mindre bra eller dåligt. Adam, du har scenen.
Scenen, och vi kallar det också för veckans packout. Men givetvis inte hans fel. Vi brukar lyfta fram en dålig prestation här, men Bill Sweat, som har fått i stort sett hela säsongen förstörd av sin magmuskelskada, var tillbaka mot Frölunda, och det såg riktigt bra ut spelmässigt. Han hade farten och allting, och nu har Luleå Hockey precis berättat att han har fått ett bakslag och är borta återigen på obestämd tid. Och sjukt tråkigt för Bill Sweat och sjukt tråkigt för Luleå såklart. Det är en spelare som de har värvat som verkligen ska vara en spetsspelare och som ska avgöra matcher och ja, verkligen bidra med det offensiva, och att man har fått vara utan honom så pass länge som man har fått det kan givetvis vara en anledning till att det inte riktigt har gått som laget har velat, och nu visar det sig att han blir borta ännu längre, så att det blir tungt naturligtvis. Det verkar knöligt det där med magmuskelskador. Jag vet inte, jag tycker det är inte så jättemånga fall man har hört, men de fall som man faktiskt hör så är det väldigt, väldigt långa frånvarotider så att säga.
kommer ihåg vars Laborda här, då vet jag inte, det var väl kanske mer allvarligt, han hade väl slitit sönder magmuskeln som jag förstod det, men han kom ju tillbaka och så fick han kliva av efter några matcher och så kom han tillbaka och kliva av och till slut höll det inte och då la de ju ner karriären för honom där, så alltså, det var ju en karriärdödare rent utav.
Precis.
Jag hoppas att det inte är så i det här fallet, men det är ju inte positivt.
Verkligen inte. Och i alla fall i andra, tror jag kommer ihåg Robin Scheufele i IFK Luleå hade samma problem 2014 tror jag det var. Där hela försäsongen så bråkade han med det här och det slutade med att han inte kunde vara med på hela säsongen. Och nu har han väl tillbaka och spela igen, men det tog väl över ett år innan han kunde börja spela fotboll igen. Så att det verkar ju onekligen knöligt. Och som jag intervjuade och som han uttryckte, det är svårt att vila en magmuskel. Och det är väl så, bara den använder man ju så fort man ska sätta sig upp liksom.
Och i hockeyn är det ju den muskeln, alltså bryggen och absen är det du använder mest av allt där ute också. Så.
Ja, precis.
Ska de ersätta honom?
Ska de ersätta honom? Det är frågan. Ja, jag vet, jag faktiskt pratade med Luleå Hockeys sportchef Lars-Orsen Bergström alldeles nyss innan vi gick in i den här studion, som sa att Luleå kommer ta hjälp av en specialläkare på just muskelskador som kommer hit på lördag och ska undersöka bilskott närmare. Och lite vad han har att säga känns ju ganska avgörande. Säger han att det inte är så farligt, att han kanske kan med rätt rehab vara tillbaka ganska snart, ja, då kanske man inte behöver göra det. Säger han att det här kommer ta ett tag, ja, givetvis ska man ersätta honom. Det tycker jag definitivt man måste göra.
Han hade ju inte så många byten mot Frölunda där, men jag tycker man såg på hans, alltså, den där irrationella spelstilen och farten. Han tog sig förbi backarna på ett väldigt annorlunda sätt om man jämför med många av dagens spelare som finns i truppen. Mm. Att han tillför någonting som de saknar.
Verkligen.
Så att det är en byggbit som jag inte tycker de kan vara utan. Så att är det så att han kan spela, då måste de ersätta honom.
Ja, ja,
med någon kvalitet. Och vart de ska få tag i det nu, det är ju en större fråga.
Det är verkligen en stor fråga. Mm. Bill Schwett ersätter du inte på 5 minuter.
Det tror jag inte. Men något roligare. Är det också Luleå Hockey vi pratar om då, eller?
Det är Luleå Hockey och Wayne Gretzky.
Jag ser vad det står i papperna,
ja, här. Det. Luleå Hockey och Wayne Gretzky, det går väl ihop alltid.
Ja, Daniel Engberg som är med i fotbollspodden och som jobbar som webbredaktör här på redaktionen. Han håller inte med oss på den här punkten, men vi satte ju i mina ögon en helt genial rubrik efter lördagens match mot
Brynäs.
När Lukas Wallmark stod för 3 magiska passningar, varav en var ju där bakifrån i så kallad Gretzky-position.
Det var ju Gretzky-position.
Ja.
Och då, Gretzky-position. Vi skrev ju att Lukas Wallmark spelade som Gretzky och det upprörde honom, men det fick bara mig att dra på smilbanden för att jag tycker han var genialt bra. Alltså ruskigt bra. Alltså de där 3 passningarna, det, om man slår 3 sådana där bra passningar på en säsong och han gjorde det i samma match.
Det är inte många som gör dem. Alltså.
Nej, verkligen inte. Alltså de var från en annan värld. Jag satt ju bara och skrattade när han drog den tredje. Den liksom, ja, han flippar den över 4 blad och så bara landar den mitt på bladet på Kira som bara började smiska in den.
Det var ju bara... överdriva, jag tror det var 3 blad.
Var det 3 blad? Ja, okej, 3 blad. 3,5 blad. ja, nej, det var Gretzky. Ja, nej, men det var världsklass på dem. Så är det bara.
Jag tyckte han gjorde en jättebra prestation mot Frölunda också. Sen så blir det ju lite smolk i glädjebägaren där när han drar flippasset på blå som blir en kontring och friläge och avgörs.
Ja.
Men jag skrev ett inlägg om det efteråt också. Jag tycker att en sån spelare måste få göra de misstagen också. Nu kan man alltid värdera den situationen annorlunda och det fanns enklare alternativ. Och i det läget kanske han skulle ha valt ett annat alternativ med facit i hand. Men om man inte söker de där svåra passningarna och vill vara den som slår de avgörande passningarna, då kommer man inte få ut hans styrkor. Utan börjar han att vara rädd och ska spela på säkerhet, då kommer han att vara en marginalspelare precis som alla andra. Man ser ju när han vågar och tar för sig vilka kvaliteter han har, tycker jag i alla fall.
Ja, jag håller helt med dig, men ändå inte riktigt med dig. För att jag håller helt med om att det är han som ska slå den där passningen, han ska göra de där misstagen. Sen är det ju klart att efter 2 raka 3 poängar för första gången på säsongen, man har 3-3 borta mot Frölunda, 10 minuter kvar, då kanske till och med Lukas Wallmark ska spela på lite mer säkerhet än vad han gjorde i det där läget. Men ja, det är lättare som sagt med facit i hand, men i mångt och mycket så är det ju klart att han ska, ja, spela med små marginaler, det måste han få göra för att vara så bra som han är.
Du hade samma vy som oss där i lördags från pressläktaren. Vad tyckte du om hans prestation?
Ja, det var ju en fröjd att se egentligen. Det var kul att vara på isen samtidigt. Men han har ju ett öga för spelet som få har. Och får han lite tid, speciellt i powerplay där, som då kan han skapa magi, och det visar han ju där. Han hittar ju pass och öppningar som många andra inte ser, och nu fick han bra utdelning för det. Så jag tycker han har tagit stora steg och han har riktigt bra självförtroende nu. Så ja, det är kul att ha ni i samma lag i alla fall.
Så målvakt i det där läget, nu kommer vi tillbaka lite grann till målvakterna, men man vill ju tänka att det kommer komma en passning. Men kan man lämna det? För jag vet att han har ju dragit upp på första stolpen några gånger där också.
Ja, exakt. Det är det som är svårt, för ofta en spelare som har en dimension till egentligen, de måste man ju ha ännu mer kyla i, men då, samtidigt så gör de ju alla ageranden lite bättre. Så är man lite sen i en förflyttning så, och han har passat, så blir man ju sen till nästa situation. Men samtidigt så får man ju inte tjuva, för då ser han ju det också. Så det är en gåta att knäcka som målvakt. Samtidigt så är det ju också när man har en motståndare med sig, säg en försvarare till en sån, så är det ju ofta är det ju som situationen man läser. Det är ju inte bara en spelare, utan säger man att backen kanske stöter på hans, då kommer det 9 av 10 ett pass istället, och då kan man ju vara med på det. Samtidigt så som jag sa, det han måste man vara lite extra kylig med, för han har kylan där.
Hur många gånger har du koll som målvakt på att Shearer kommer ner i det där läget från sin backposition i powerplay? Hur många gånger ser du ens att han gör den åkningen neråt?
Ofta är det ju den åkningen han gör där kommer ju när en spelare har den i fickan egentligen på andra sidan.
Precis, det är det jag menar.
Och säg att han håller på att pucka lite mer än, då kan man slänga ett getöga på bortre stolpen och se om det kommer någon eller om det är någon där. För ofta i powerplay är det inte puckföraren alltid som är det farliga hot, utan det är ju ofta pass och sen skott, och då ska man ju veta vars hoten är. Och som motståndarens powerplay, då går vi alltid igenom att vart de brukar skjuta, vilka, ja, vad som står framför mål och vars spelare rör sig kring. Så ofta har man ju en känsla, en liten aning om vad de ska göra, men samtidigt så kan man inte förlita sig blind på fakta.
Facit. Där har vi facit.
Mm, mm. Ja. Fast sitter de i gubbhörnen ändå. Men...
det får man som skjuter.
Gubbhörnet ska vi kanske förklara också lite lätt bara. Att det är ju det här när spelarna blir lite grann till åldern kommen, så blir de lite bekvämare och får kanske ta upp puckarna lika högt upp mot krysshöjden där man ska skjuta, där man får lära sig som ung. Så då hamnar de en bäst ovanför isen till sidan av mål, på sidan av målvakterna istället. Och det är det då som kallas för gubbhörnet, och enligt mig är det världens bästa avslut, och det är kul att höra att målvakterna håller med om det också.
Nej, jag kan inte göra allt. Man har släppt in för många gubbhörnet för att kunna säga något annat.
Ja, med det så får vi tacka för den här veckan. Tack så mycket Joel för att du kom hit.
Det var så lite, så tack.
Och Adam, du kommer säkert hit fler gånger.
Det är inte omöjligt.
Adam gjorde ju en inbjudan till sig själv. Han crashade, vad var det du sa?
Vad sa jag? Ja, jag bjöd in mig själv i alla fall. Jag sa att jag ska...
Planka
sa jag. Jag ska planka podden
imorgon, ja. Så jag kommer.
Och då visste jag inte ens att Joel skulle vara med.
Nej.
Hade jag gjort det, då hade jag krävt min närvaro. Och så är det bara. Prata målvakter, så här, jag vet inte hur länge vi har hållit på nu. Det är ju, ja, det finns inte mycket som är bättre. Jag blir glad i hjärtat.
Ja, vi är på sudden death definitivt. Ja. Men du får definitivt planka podden fler gånger.
Tack så mycket. Ja, skönt att höra.
Jag tackar också för att ni har lyssnat på återhöran.
Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.